Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lina Hallebratt är nominerad till årets äventyrare och jag är otroligt glad över att vi kunde mötas upp i året för en jäkligt rolig intervju. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Se mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com.
Jag är fortfarande chockad över att du inte dricker kaffe.
Ja, fast om man aldrig smakat det så är det inte så.
Men blir inte ofta erbjuden kaffe som du blev nu i morse? Eller nu när du kom och sen så blir inte folk chockade?
Vi har jobbat inom äldreomsorgen i 10 år. Och då är det ännu mer konstigt att man
ja,
inte dricker kaffe.
Ja, det kan jag tänka mig. Händer det ibland att du säger bara, ja tack jättegärna. Och sen så bara typ rävdricker att du fejkar.
Jag har gjort det en gång.
Ja, du... Vad är Hallebratt för namn?
Oj. Oj!
Det är bara sådana här frågor jag kommer ha.
Oj, vad?
Jag har gjort alltså, all min research. Jag har bara gjort så här släktforskning på dig.
Ja, men det är bra. Jag kanske skulle leta fram den här,
ja, men jag tänker så här
släktforskningspappret. Det var det gjort någon gång.
Du har det?
Nej, inte jag. Men någon i släkten som skickade det till oss.
Men jag tänker så här, Hallebratt, Brattland. Jag tänker att Bratt är något...
Det ska... Bratt, det står för brant. Och halle, det kan vara ett gammalt ord för häll. Så en brant häll.
Fortsätt.
Ja, men det är det som jag har hört att det kan stå för så. Men det...
ja, för jag tänker också, eftersom du sa att där du bodde är en gården. Hur länge hade gården funnits i familjens ägo?
Oh, men det är
som 300 år före Kristus.
Nej, inte riktigt, men det är så några 100 år tillbaka. Ja. Men det är på pappas sida och Hallebratt kommer från min mamma.
Jaha, okej. Det var jag som romantiserade direkt och tänkte att det här är någon jämtsk släkt som är...
Ja, riktigt så fint var det inte, tyvärr.
Eller det kanske är. Men berätta om, är det hemma, är det där du är uppväxt, är det hem för dig?
Ja, men det är det. Jag flyttade tillbaka hem dit efter mina folkhögskoleår. Så nu har jag bott där med pappa och mina hundar.
Hur är det att växa upp i Jämtland i området?
Jag tror att alla har väldigt olika bild eller har liksom olika känslor av hur det var. Jag hade väldigt bra. Jag uppväxt med, bara som på en gård med hästar, vi hade massa djur. Medan mina systrar inte var intresserade av djur och natur. Så de tyckte ofta det var pest och fina, speciellt i tonåren så. Ja. Isolerad från allt annat.
Det var inget coolt som hände där.
Inte riktigt.
Men det är lite kul att det kan vara så skillnad på syskon.
Ja, men verkligen, jag har en tvillingsyster också.
Jaha.
Och vi är som natt och dag.
Jaha.
Som vi
heter. Jaha. Vad gör hon idag då? Liksom, vad...
Hon bor nere i Stockholm.
Jaha.
Mm-hmm. Vi gillar den typen av liv. Jag vet inte vad det innebär riktigt, den typen av liv. Jag vet bara att jag inte passar in där.
Är du ibland i Stockholm?
Ja, men det. Jag har ju kompisar och sen två av mina systrar bor där.
Mm.
Men försöker nästan undvika
det. Det får man säga. Det får man säga. Jag bor i Stockholm och jag brukar säga att bästa sättet att njuta av Stockholm är att åka därifrån ofta.
Ja, jag tror det. Det är stressen som är där. Det finns nog inte riktigt någon annanstans.
Nej. Det är lätt att dras med. På något vis. Hur var du som barn?
Ja. Så jag pratar väldigt mycket. En häst, typisk hästtjej också var jag nog. Höll på där i stallet. Med mina kaniner. Älskade djur. Jag tror därför jag blev vegetarian väldigt tidigt också.
Du gjorde en snabb koppling där mellan att du inte ville äta. Du ville inte äta dina kompisar.
Ja, men lite så. Jag vet, när jag var 4 år någonting, då hade vi grisar en period. Och sen så skulle de här slaktas. Och mamma har berättat sen att jag var helt förstörd efter en lång tid. För jag trodde att jag och mina systrar också skulle slaktas.
Oj! Jäklar, det snackar om så dramatiska minnen.
Precis, man tänker att man ska ge barnen en bra uppväxt med djur och natur.
Herregud!
Det ska bli rätt.
Ja, det är verkligen så här att växa upp med djur som syskon.
Ja, men det var lite så. Sen fick jag en kanin senare.
Ja.
Och så ett tag efter jag fått den här kaninen som jag tyckte så mycket om, så var vi hem till min mormor och morfar på middag. Och morfar är då han var ju harjägare.
Mm-hmm.
Så när kommer vi dit så hänger det harar ute för att möras.
Mm.
Och sen serveras också hare.
Mm.
Och då var det efter det som jag bestämde för att nej, nu blir jag vegetarian, det här går inte.
Hare är dessutom inte, jag har ätit det någon gång. Jag tycker inte att det är sådär. Det kanske bara var dåligt. Det är inte särskilt gott.
Ingen aning, jag kommer inte ihåg hur kött smakar överhuvudtaget.
Nej. Men du är vegetarian från alltså verkligen sen du var barn?
Ja, sen jag kanske har varit det i 20 år nu.
Mm-hmm. Hur gammal är du?
28 blir jag.
Oj.
I år.
Jaha.
Jag tror mina föräldrar de tänkte att det är en fas. Jag kommer komma över det.
Kanske, precis, det är en definitionsfråga. Hur lång fasen är. Allt är en fas.
Ja, sant.
Men hur nära Östersund växte upp?
Det kan vara 4-5 mil kanske. Ungefär. Så vi,
men var det så att man gick i gymnasiet där typ?
Ja, gymnasiet gick i Östersund.
Mm.
Så det var ju en bit att åka.
Mm.
Och sen högstadiet fick jag gå i Krokom och dit kanske det är 3 mil.
Mm.
Och sen gick jag liksom fram till låg- och mellanstadiet ner i själva Trångsviken.
Mm.
Och dit hade vi 5 kilometer kanske.
Men vad uppväxten för dig? Var det liksom du var ute i skogen med kaninerna och hästarna och grisarna och djuren och sprang i skogen?
Ja, men så var det.
Det är så.
Vi gjorde mycket kojer.
Mm.
Vi tre systrar som är, vi är 4 systrar totalt då, men vi är 3 som är nära i ålder.
Mm.
Vi var ofta ute i skogen och lekte så där. Men sen själva friluftslivet började ju inte mer förrän långt senare. Så då var när jag var barn, då var vi bara ute.
Mm.
Och sen så kom jag tonåring, då är man ju inte ute längre.
Nej. Att vara ute betyder någonting annorlunda när man är tonåring.
Precis.
Uteliv, det är liksom så här,
någonting helt annat.
Svartklubbar, hemmafester.
Ja.
När du var liten så var friluftslivet, det började när du öppnade dörren.
Men så var det. Vi åkte på vintern, så åkte vi mycket pulka, skidor, snögrotter.
Mm.
Så då får man kanske tidig lavinträning egentligen. Ja. Skottar de här högarna.
Precis. Ja. Vad fanns drömmarna då? Hade du någon slags äventyrsromantik och drömmar om sånt?
Nej, alltså allting kretsar ju kring hästarna.
Mm.
Och men såklart att vara med, rida ut kanske i Island eller någonstans.
Vad lärde du dig av? Jag är lite fascinerad av det här med hästar faktiskt. Hur länge höll du på med hästar?
Och vi fick... Ja...
Alltså var det någonting du höll på med upp till tonåren eller så? Eller var
det
mest...
det övre tonåren egentligen.
Okej. Höll du på liksom tävlade och red? Eller vad gjorde man?
Ja, men jag tävlade lite grann i hoppning.
Mm.
Men det ville jag inte nästan gå ut med. Jag var nog aldrig så jättebra, men jag tyckte det var väldigt roligt.
Ja.
Roliga som var viktigast.
Ja.
För jag tror tävla... har ju aldrig varit någonting för mig.
Nej.
Det är ju samma sak nu när jag är ute. Det ska ta
så lång tid som möjligt.
Ja, men nästan så. Ja. Jag vill bara ha det så bra som möjligt. Ja. Så var det även när jag var på med ridningen.
Men har du liksom, för jag kan tänka mig särskilt om man har häst och spenderar väldigt mycket tid med just den här att connecta med, att knyta band med djur och med särskilda individer och så. Var det någonting du har minne av sedan du var väldigt liten?
Ja, men jag har alltid haft djur runt omkring mig. Och sen en av hästarna fick vi när hon hade just skilt från sin mamma. Så jag fick vara med hela processen från och se på hur hon blev inkörd och sen inriden och sen när vi kunde vara ute och tävla tillsammans också.
Så ni fick ett väldigt starkt band?
Ja. Ja, men djur har alltid varit en viktig del i livet. Så.
Har du haft någon sån här karriärplan eller någon dröm om vad du skulle göra när du blev stor? Om man ska fokusera, zooma in omkring gymnasieåren och efter studenten och sådär. Vad gick du i gymnasiet förresten?
Jag gick natur.
Natur såklart.
Ja, naturvetenskap. Och jag hade nog ganska stora...
Vill du jobba med djur?
Ambition. Nej, jag vill inte jobba med djur. Men natur går man ju för man ska bli läkare eller någon av de här yrkena.
Eller det var på syokonsulenterna säger att man,
precis.
Att man ska göra eller att man ska bli... Jag gick också natur nämligen.
I 7-8-9 ska man bli någonting som det heter?
Ja, måste du gå natur.
Ja, och vad är det då att vara någonting? Ja, så är man ingenting annat?
Man ska läsa tyska och man ska gå natur.
Precis så, men jag tror att det har alla fått höra.
Ja.
Så jag följde bara med i det
precis,
där.
Precis.
Så hade ett utbytesår i Frankrike under den tiden.
Okej. Alltså i något slags bergsområde eller?
Nej. Nej. Friluftsliv, alltså det här typen av friluftsliv som jag håller på med idag, det kom ju efter gymnasiet först, egentligen. Jag hamnade i norra Frankrike, mot gränsen mot Belgien. Kanske den regnigaste platsen som fanns. Det hände inte mycket där överhuvudtaget. Jag bodde på internat på veckorna. Det var som att vara på ett fängelse egentligen. Vi bodde fyra tjejer i varje rum på övervåningen. På nedervåningen så bodde det fyra killar i varje rum. Och sen hade vi obligatorisk pluggtid. Och då var det en vakt som patrullerade i korridoren.
Herregud.
Det är helt annat mot det i Sverige.
Ja.
Men för att se till att vi inte pratade med varandra. Sen hade vi en timme fritid då, varje kväll.
En rastgård.
Ja, men lite så. Och på den tiden skulle man då hinna duscha, borsta tänderna. Sen prata med varandra.
Hur är din franska idag då?
Jag önskar jag kunde säga att den var bra. Men den funkar i alla fall. Jag använder den ibland.
Ja. Men, och den här fjällledargrejen då? När dök det upp?
Ja, men medan jag gick natur. Så sista... När jag kom tillbaka från Frankrike. Redan innan jag åkte till Frankrike. Det första året så var jag skolös. Och lite därför jag tänkte att jag ska åka till Frankrike också. Så vart jag nästan ännu
värre. Jag tänkte såhär, fel ställe han har varit.
Ja, men så då valde jag, i Östersund så hade de, man kunde välja friluftsliv som kurs och läsa på individuellt val. Okej,
som en
ämnet.
Del av gymnasiet.
Ja,
just det.
Mm. Så om det var 150 poäng eller 100 poäng eller någonting sånt. Så ja, men det här kan man göra, då slipper man plugga. Och jag tror jag egentligen var... Jag var nog sämst i gruppen på det här. Jag tror ingen av dem jag gick med då tror jag att någon skulle fortsätta med det här. Så allting var läskigt och allting var svårt och jobbigt. Och sådär. Så
vad var det som du, alltså ge exempel på vad någonting som ni gjorde som du tyckte var läskigt. Fick ni testa så här klättring? Och
man fick titta på det mesta.
Ja.
Klättringen var ju helt... Förfärligt tyckte jag då. Jag klättrade upp där. Jag klamrade mig fast i den här väggen och började nästan skrika på ett sätt som bara en tonårstjej kan göra. Läraren fick komma upp och hämta mig därifrån. Ja, jag ska erkänna allt det här. Fast nu är det ganska många år
sedan. Ja, det har ju bevisligen hänt någonting. Så.
Ja.
Det var nog ingenting att hämta.
Ja, men så det var... Men under gymnasiet. Och sen när gymnasiet var slut så men har man gått natur och är läkare man ska bli. Men jag var inte helt redo att söka till det här. Så jag jag tänkte att jag ska gå folkhögskola. Och vi har ju en folkhögskola här i Åredalen. Och jag har liksom alltid tyckt om att handarbeta egentligen. Och de har en textillinje. Jag tänkte, ja, men textil, ja, men det vore nog kul att gå och få lära sig lite mer om sömnad och allting.
Inga höjder.
Precis. Men så gick jag in på Hedjas hemsida och så ska jag liksom göra ansökan. Och sen vet jag inte om jag på något vis egentligen tryckte fel. Så jag sökte till friluftsliv. Så jag blev uppringd av läraren där. Och de, ja, men hade en intervju och så berättade att jag hade kommit in. Och jag hade ju ingenting bättre att göra. Så då gick jag första året på folkhögskolan och läste fjäll och friluftsliv.
Vad var det för, hur tänkte du de första veckorna?
Första veckorna så var jag, då åkte jag på typ halsfluss. Så var jag inte med. Men det var ändå folkhögskola, det är en visst med stämningen där. Det spelar inte ingen roll vilken linje man går, det blir bra för man är med så härliga människor. Men under det här året, jag började älska att vara ute. Och utmana mig själv och på något vis växa i det. Och se att jag kanske klarar saker som jag var säker på att jag inte skulle klara. Så när året var slut, då bestämde jag ganska snabbt för att söka ett andra år. Och då läsa till fjällledare. Och sen var jag fast i den folkhögskolan, så var det tredje år på folkhögskolan. Men då åkte jag upp till Lofoten och läste fjäll och bre där.
Ja, jag har hört talas om.
Fantastiskt ställe och en rolig utbildning. Man är ute väldigt, väldigt mycket.
Ja. Jag vet inte, man får testa på surf och allting där uppe. Eller?
De har en sån linje.
Så är det
kanske. Så har man rätt kompisar så kan man ju åka iväg och surfa på Helinne. Så det finns jättemånga olika. De har klättringslinjer, de har telemark och det är topptur och det. Men ja, det var mest fjällturer och sen glaciär och glaciärutbildningar. Så vi var på Svalbard som avslutningstur och skidade i nästan ett par veckor. Så det var häftigt.
För då var du ju ändå ganska vuxen när du på något sätt gick ifrån, när du hamnade i den där världen och gick ifrån att skrika när du kom upp på en klättervägg till att ändå liksom välja att gå vidare och läsa som fjällledare och så. Vad hände med dig rent mentalt, tror du?
Jag vet inte, men någonstans så det kom ett lugn av att vara ute som jag inte hade upplevt tidigare. Och jag fick nog, ja, men harmoni är nog rätt ord.
Och det kunde du även översätta då till de gånger som du typ omklättrade eller var på en fors eller någonting, lite så här farligare situationer, så kunde du fortfarande vara känna trygghet.
Ja, men jag började nog bli lite tryggare i mig själv också. Så nu är det ju sällan som jag är rädd. Jag har respekt för naturen. Men jag är sällan rädd.
Men gick du ifrån någon slags vilsenhet, att du inte riktigt typ under tonåren, eller det här är kanske lite en för klischéartad analys, men att under gymnasiet tonåren att du kanske liksom inte ens visste vad du ville ta vägen, och då blev allting lite mer rörigt, och sen så började du liksom finna någon slags väg nu, och sen så då är det lättare att översätta sina egna känslor kanske och sina egna den situationen man befinner sig i, och då blir det lättare att vara lugn kanske.
Ja, men jag tror det. Och under tonåren så får man ju höra väldigt mycket om hur man ska vara.
Ja.
På alla sätt. Man får veta hur man ska se ut, hur man ska bete sig.
Och kanske särskilt mycket som tjej kanske, inbillar mig. Att det är kanske lite så att en tjej ska, det är mer troligt att en tjej ska skrika av rädsla när hon kommer upp på en klättervägg än att en tuff kille ska göra det.
Eller? Jag tror det. Och det är nog på alla plan.
Sådär. Precis.
Lätt man faller in i det. Det är inte rätt att veta vad man vill. Om man har aldrig fått testa heller vad man vill göra och vad man passar för.
För fjällledare är ju som namnet antyder, handlar ju om att du ska leda också. Är det någonting du har gjort eller någonting du vill göra? Eller ser du det här, det du gjorde, ser du det som någon slags personlig utveckling? Eller hade du tankar att kul att ta med folk ut på det och jobba med det här?
Men från början tänkte jag nog att det kanske kan vara roligt att ha med sig grupper ut och jag testar lite grann. Men det är någonting annat mot att vara ute själv. Och sen kom jag på det att oj, det här kan ju förstöra mitt största intresse också. Och jag tror man ska passa sig det och liksom göra så att ens liksom intresse blir ett jobb. Så lusten försvinner.
Ja, nej, men just det här, det är inte alltid optimalt kanske att jobba med sin hobby, kan jag tänka mig. Att det kan bli lite, ja, jag vet inte vad. Att det kan, när det går in i varandra, att det härliga och det fria blir ett tvång. Liksom. Är det det du har tänkt?
Ja, men jag misstänker att det kan bli så.
Mm.
Och jag vill inte, det är ingenting jag vill riskera. Så.
Mm.
Och nu har jag också ett jobb som jag trivs väldigt bra med.
Mm.
Så, som jag har svårt att tänka mig att göra någonting annat för tillfället.
Ja. Och hittat en bra balans. Vi kommer återkomma till det här med ekonomi och jobb och så. Men vad, och det här med, jag vet inte vad, det blir ju lätt att man tänker, eller om man kollar upp dig, så är det väl så mycket så här vandring och så som, eller turande kanske är mer korrekt kanske, för det är inte att du bara vandrar. Men vad, när fick du upp ögonen för det här med långturer och kanske ensamturer? Eller, vad skulle du säga att det du gör, vad har blivit? Jag vet inte, känns det missvisande om jag säger att långa ensamturer är din grej? Det kanske är lite...
Ja, men det blir nog fel, för jag är ju sällan ensam.
Precis.
Och jag möter också väldigt många människor.
Exakt.
När jag kommer ut, och jag går inte ut för att... En del människor går ju ut för att...
Söka ensamheten.
Precis, och det har jag aldrig gjort. Och jag inte... Jag tar gärna med mig människor.
Mm.
Kompisar eller... De jag möter på och står följer så, om det passar. Så jag tror jag bara... Turande, kort och gott, inte så...
Vara ute på.
Vara ute, ja. Det är ganska okomplicerat.
Mm.
Och jag hörde om, första gången jag hörde om liksom, att man kunde vara ute på tur överhuvudtaget. Innan, det hade inte funnits med i min värld, liksom. Det var ingenting man gjorde. Men det var ju under gymnasiet, som jag gick den här friluftskursen. Så var det en man som hade skidat Svenska fjällkedjan med sin fru. Eller de hade försökt att göra det här. Men de var tvungna att bryta efter att en storm har förstört deras tält.
Mm.
Och det vart ett fjällräddningsuppdrag av det hela. Men där och då, det enda jag tänkte var att... När jag fick höra om det här, när mannen berättade att... Men är man så jävla dum i huvudet att man ger sig ut på något sånt här, då får man faktiskt skylla sig själv. Så jag tror inte att... Det tog nog ganska lång tid, men det var ändå ett litet frö som liksom såddes inom mig. Och som sen började gro... Under folkhögskolan. Och det var ganska mycket därför som jag valde att åka till Lofoten också. För någonstans där mellan första och andra året på folkhögskolan så tänkte jag att nej, men jag vill skida Svenska fjällkedjan. Sen ska jag börja läsa läkare. Så det vart så. Så jag åkte upp till Lofoten och under det året så planerade jag för den här turen. Och jag hade ju aldrig varit på tur så jättemycket att kolla sig upp och så. Och sen när jag väl var ute 2012 och skidade från Grövelsjön upp till Treriksröst och sen fortsatte resten av svenska gränsen runt på cykel ändå tillbaka till Grövelsjön, då var det det är här jag trivs bäst. Så jag började nog tänka på fler turer där. Men från början var det en tur jag skulle göra och sen så skulle det vara bra.
Mm. Vad var det för... Vad lärde du dig under de här folkhögskole... Vad heter det?
Folkhögskoleåren!
Det är ett svårt ord så här tidigt på morgonen. Är det liksom de praktiska grejerna som var mest värdefulla? Liksom? Att ge dig någon slags trygghet i att ja, men nu vet du hur du ska hantera dig uppe på Karlfjället i storm, typ. Eller var det mer... tiden för dig själv du, som gav dig något?
Det var nog både och faktiskt. Jag hade fantastiskt bra lärare som verkligen fick mig att växa och få upp någon tro på mig själv också.
Stötte du på några, samlade du på dig några förebilder och människor som gav dig inspiration under de här åren? Någon eller några som du på något sätt såg upp till, eller var det bara lite fenomenet? Du visste någonstans, du visste vilken känsla du var ute efter kanske?
Ja, men det var mer fenomenet. Jag visste, Jag har inte varit så som jag, så jag hänger på forum på nätet och kollar upp allting och sen läser alla friluftstidningar. Jag kommer åt, så har jag aldrig riktigt varit, utan det var den här, men det är känslan helt som du säger.
Såg du det som en utmaning som du tänkte att det här kanske jag inte klarar av när du började? Och var det någonting som du på något sätt gick igång, inte att du sökte någonting som var kanske omöjligt eller farligt, utan liksom visste du att du skulle klara det, eller tänkte jag, men jag tar det lite dag för dag, eller hur?
Väldigt mycket dag för dag. Jag hade ingen
prestige
aning,
ja. Och ingen liksom.
Nej. Och jag tänkte, men målet, jag hade ju satt upp ett geografiskt mål. Jag ska skida Vita bandet från Grövelsjön till Treriksröset. Men Treriksröset såg jag aldrig som ett mål när jag väl var ute. Då var det verkligen dag för dag.
Mm.
Och när jag väl, och sen när jag, som jag inte hade någon tidspress, så började jag aldrig känna att oj, kommer jag klara det eller inte? Så jag kunde ta varje dag som den kom. Och kom jag då bara en kilometer eller kom ingenstans för att vädret var för tufft eller förhållandena var för tuffa, då var det bara så.
Mm.
Då var det som hände den dagen och så var det inget mer med det. Och jag tror att det är en sån grej som kanske blir, som blir jobbig för många andra som är ute. För de, vi är ute för olika anledningar. Och det vill sätta, de har tidspress och många kanske måste baka sig jobbet också. Man har inget annat val än att göra grejer på tid. Men att se, jag tror det är sällan bra att ha ett geografiskt slutmål.
Ta ett emotionellt slutmål.
Ja, men kanske.
Vilka månader var du ute?
Då första turen som jag gjorde, då startade jag i månadsskiftet januari-februari.
Är inte det ovanligt tidigt?
Jo, men jag visste om...
Att du skulle vara ute länge?
Ja, att jag inte är så snabb, framförallt. Så jag hade inga annat val, tänkte jag riktigt. Eller tänkte inte så mycket på det, att om det kunde bli tuffare eller inte. Jag kollade på, ja, men om jag ska hinna fram och om jag ska vara ute, då är det nog då man måste börja.
Mm.
Och det var ju ganska... Det var ju tufft.
Vad var tuffast?
Fysiskt var det absolut så. För jag hade, man kan ju... Vita bandet är ju ingen led.
Nej.
Utan det är ju en rutt som man kan lägga upp lite som man vill. Mm. Och innan jag hade fått hem kartan och kollat på det här, hur jag skulle gå, så tänkte jag, jag ska gå längs norska gränsen så gott det går. Och det är ju omöjligt. Eller ingenting är omöjligt, det är det inte. Men det är många fjälltoppar som står mitt på gränsen. Och det är inte så gärna att man drar upp en pulka som ibland väger mer än en själv på en topp bara. För att vika ju runt såklart, ibland var i Sverige, ibland var i Norge. Men jag var väldigt mycket utanför lederna. Och då gå i djupsnö som gärna räcker upp till knäna. Och sen hade jag med min hund. Och då även få ta hennes pulka. Så skida fram en pulka, skida tillbaka, sen ta andra pulkan. Och hålla på sådär. Det var ganska... Fast när man väl gör det, när jag tänker tillbaka på det, så kan jag, oj då, det var nog ganska jobbigt. Fast man väl är ute, det är det man ska göra. Så då, då gör man det bara.
Mm.
För vad ska man annars göra?
Det slår mig nu. Du måste ha varit med... Under den turen blev du intervjuad i det här Fjällradio.
Ja,
ja.
Just det.
Det slår mig nu när jag sitter och lyssnar. Så för det var något avsnitt som handlade om någonting på tur, eller någonting med turåkning, någonting sånt.
Just det,
att du var ute med. kul, vad roligt. Det är ju en fantastisk radioserie.
Verkligen.
För du hade med dig din hund då.
Mm, och det var också någonting som många människor är väldigt bra på, att berätta vad som går att göra och inte går att göra. Så det, jag skulle inte kunna göra den här turen, dels för att jag var tjej och ung tjej, då kan man absolut inte göra det. Jag var till och med uppringd av... Ja, med män då, som jag inte känner.
Du kommer dö!
Ja, men lite så. Var det faktiskt. Och mail fick jag också. Som berättade att jag inte kommer klara det. Så bara, okej. Okay. Men jag kanske kan få ut ändå. Och sen har man då en hund som inte är en polarhund.
Ja.
Som måste ha på sig en massa kläder.
Du måste ha en husky.
Ja, man måste ha en husky. Och man kan ju inte ha en hund som går omkring med färgglada kläder. Det passar inte alls på fjället.
Vad är det liksom folk som på riktigt?
Ja, alltså nu jag tycker jag blir mindre.
Mm.
Alltså sista turen gjorde så var det inte så mycket som den första turen. Då var det väldigt mycket sånt. Och jag vet någon gång, För det var någon man, för jag har ju en spot med mig alltid. Som jag skickar en signal från varje kväll. Och då blir det ju ett rakt streck hur jag har gått. Och fick världens utskällning för jag har gått över det här fjället. Och jag måste förstå att om det är sådana som jag som kommer kosta samhället pengar för fjällräddnings... Fjällräddning måste utföra mig. Jag bara, men jag har ju inte gått över något fjäll. Jag har ju skidat runt. Jo, jag har sett på datorn här hur det har gått rätt över. Jag vet inte hur det såg ut då på kartan.
Skulle, borde du även få någon slags Guinness-rekordpris över, liksom, eller rekord... omnämnelse för liksom mest raka skidåkaren i världshistorien.
Kanske. Rätt genom träden.
Jajamän. Inga problem. Nej, men måste... det är ju fascinerande. Det har ingen aning om. Alltså det är liksom folk, då, gubbar som sitter på kammaren i sina datorer och knyter näven i fickan och upprörs av att det är ju helt vansinnigt,
ja, verkligen. Ja, men sen var också, jag kom också, det var en man också som ringde som jag fick världens utskällning av för jag kom med lugner. För han skulle skida, vad heter det nu? Kungsleden från Abisko till Kebnekaise och fick bryta för att det var för tungt.
Och att du då, som ung tjej, skulle klara det?
Ja, för han var en fullt vuxen man och kan inte han ta sig fram med sin pulka så kan jag ju inte, så är det, just, det är självklart inte jag kan göra det. Så nu får jag sluta hålla på och skicka, lägga upp massa lugner på nätet, för jag har inte gjort det. Men
alltså hur, jag är helt, jag vet inte vad jag ska, alltså hur många ungefär var det som hörde av sig?
Det var 3 på telefon,
ja.
Och sen kanske 10-tal på mail. Så det är ganska många ändå.
Och verkligen har tagit sig tid att ringa. Och det här är människor som inte du känner.
Nej, alltså ingen aning om vilka de är. Aldrig
hört. Har du sparat de här mejlen?
Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Har inte gjort
det? Det kanske är bra. Okay. Jag vet inte. Men det vore så intressant att...
Få se ordagrant.
Inte att man ska hänga ut någon. Men, eller det borde man egentligen göra. Men det är ändå lite intressant att spara som någon slags studiesyfte. Det är helt sjukt verkligen. Ja, men hur reagerar du? Jag kan ju tänka mig att du mest garvar åt det kanske, eller?
Ja, men jag är ganska konflikträdd från början så. Oj.
Bara ber om ursäkt. Precis, jag förlåter. Nej, då stannar jag hemma och knipplar istället.
Ja, men lite så. Men det är ytterst få personer som är negativa och sen de andra flesta som möter är fantastiska.
Det är klart. Ja.
Och det väger ju upp.
Ja. Men är det här någonting som du har hört att andra tjejer har råkat ut för?
Jag vet faktiskt, jag har ju inte kontakt med så många som håller på.
Eller brukar du prata om det här?
Inte så här ofta, det är en av första gången jag smättar upp det faktiskt.
Ja. Jag tänker att det är kanske någonting du borde, ja, om du inte vill, men jag tänkte att det kan, för det är kanske flera som känner igen sig. För jag tycker det är fler och fler liksom... Det är väldigt många tjejer som gör långturer och ensamturer och sådär. Jag vet inte, det kanske är många som... Jag vet inte.
Det kan det vara, kanske...
En tanke.
Men är det någon som hör och så de känner igen sig? De kan få höra av sig så kan vi diskutera
exakt,
det här.
Exakt. Ja, det är helt vansinnigt. För du hade ju bevisligen inga problem att klara av det.
Nej, så kan man alltid säga när man väl har gjort det.
Ja, du har gjort det.
Ja. Men sen rekordet för vita bandet, det står ju kvar sen dess. På det långsammaste vita bandet någonsin. Det är ingen som har lyckats göra det så långsamt efter det.
Hur lång tid tog det?
97 dagar.
97 njutningsfulla dagar.
Ja, men så. Vad ska jag säga? Speciellt på slutet. Då var jag så ledsen att det började slut. Och då började jag gå zigzag. Istället, så jag ibland var inne i Norge där och sen så gick verkligen åt helt fel riktning. Bara för att dra ut på det lite längre.
Hur, rent praktiskt, hur la du upp det? Då hade du depåer på fjällstationer eller hade du...
Jag hade flera depåer.
Man kan ju anta att man kan säkert klara sig bara genom att köpa saker längs vägen, eller?
Ja, det kan man också göra. Men på vintern så nu har jag gjort vita bandet 2 gånger. Och båda gångerna så har jag skickat ut matdepåer i förväg. Och då är det ibland på fjärrstationer, ibland på mataffärer. För man passerar ju även samhällen.
Och hur funkar det med... Du har en vanlig pulka.
Mm.
Och vad brukar den väga ungefär?
Jätteolika. Ja. Men den har varit upp mot 70 kilo kanske. Det beror på mycket mat.
Mm. Och vad är det för... Vem av hundarna var det här som du hade med dig?
Vega.
Vega var det. Och hon är en... Jag glömmer bort vilken ras där. Det är lite ovanlig
en
ras.
En bouvier.
Bouvier. Vad är det för typ av hund? Fågelhund eller?
Nej, en boskapsfösare. En från Flanderna.
Ja, okej.
Okay. Jättestark och arbetsvillig.
Ja. Ser ut lite som en... Nästan som en schnauzer.
Ja, men de är jättelik. Om man klipper dem... Ofta när jag är på tur så klipper jag ner henne för hon inte ska vara så långhårig.
Ja.
Och då får hon en schnauzerklippning.
Ja. Och hon drar också, eller? Eller har hon väskor?
På vintern drar hon. Men när vi vandrar så då går hon med klövväska.
Mm. Och går det bra för henne att dra? Eller var du tvungen att lära henne?
Alltså första året då, då var hon ju 3 år.
Mm.
Egentligen första året som hon hade dragit överhuvudtaget. Det var ju ganska mycket... Hon hade mycket att lära och hade mycket med sitt eget självförtroende att jobba på också. För så fort det var ett lite motstånd då stannade hon. Hon var säker på att den satt fast. Idag så stannar hon aldrig. Hon är som ett diesellok, bara tuffar på genom allt. Men det var också fint att se hur hon växte med uppgiften medan vi var ute. Och hur stolt hon var. För världens utvecklingskurva på alla sätt. Dels hon skulle manövrera den här. Och hon skulle få honom att stanna. Hon lärde sig höger och vänster under den här turen. Ja, hon är fin och jag är världens bästa.
Men det måste vara ett otroligt sällskap också.
Det är det verkligen.
Har du gjort, för du har gjort den även turen med din med en av dina systrar också, eller?
Ja, första gången.
Aha, okej.
Ja, hon har aldrig varit ute innan.
Nej, för jag bara tänkte så här, om skulle du kunna ha gjort det själv utan hund?
Paddlingen var jag utan hund.
Just det.
Och det var första gången som jag var utan hund på en längre stund så.
Ja, men för just det här...
Men jag tror att det var tuffare och kanske tråkigare.
Ja.
För hon är väldigt peppande att ha någon med sig som aldrig klagar, som alltid tycker det är jättekul. Det spelar ingen roll om det regnar ut eller det blåser. Så kul att vara ute.
Ja, men vad måste jag ha märkt på henne, hur hon lever upp under de här turerna? För det är ju verkligen hundens rätt element, verkligen.
Ja, men det gör hon.
Men måste hon ha kläder när det som kallas, eller? Vilka temperaturer skulle du säga att hon klarar?
Temperaturmässigt verkar hon klara allt.
Mm. Men hon sover alltid i tältet med dig?
Ja, men hon har ju hon har en sån pälstyp som all snö fastnar i.
Mm.
I stort sett allt. Det blir stora bollar över hela henne.
Måste du smälta och klippa? Eller hur?
Det är därför hon har kläderna på sig. Hon har overall, heltäckande overall.
Ja,
plus okay. Då sockar.
Aha.
Så då klarar hon sig. Det är helt, och det är väldigt skönt om man har hunden i tältet också.
Ja.
För då kan jag bara ta av skalplaggen som det då är. Och sen kan hon gå in så hon tar.
För det är ingen värme, alltså det är som ett skalplagg eller?
Ja.
Det är inte så mycket värme i det?
Nej, det är bara som en lagers skal.
Aha, okej. Okay. Spännande. Jag har inte riktigt tänkt på. Och även så här packlista och sådär med utrustning, du har bara med det enklaste?
Ja, jag vet inte riktigt om jag har det egentligen. Det verkar inte så riktigt om man jämför. Nu har jag bara, kanske jag kollar på andra packlistor ibland och jämför sådär. Och det är inte så att jag prioriterar bort. Många tar ju bort allt som väger mycket för de får ett viktfokus. Och nu har jag förstått att jag har mött ganska många människor som har på med friluftsliv på olika ställen. Och det har också sett att många människor de är så fokus på det här med vikten, vad grejerna ska, vad utrustningen ska väga.
Och så driver du fram så våffeljärnet.
Ja, men lite så. Ja, men de kommer aldrig ut istället.
Nej.
För att all tid går åt att
hitta det optimala.
Precis. Mm. Och jag tänker att funkar det så funkar det. Och lite, men det är klart lite vikt får man ju ändå tänka på.
Mm.
Kanske inte ta gjutjärnspannan.
Nej, mörka.
Ja.
Nej, och den där, det blir på något sätt en gräns som hela tiden flyttas i och med att alla märken kommer ut med nya modeller och alla material blir bättre och de borrar fler hål och fräser tunnare väggar, inte fast vet jag. Och då blir det på något sätt, om jag jämför 2010 mot 2016 så har kanske snittpacklistan har minskat 500 gram. Och så då man ska gå ut och bli så här, men nu måste jag ha det senaste. Jag kan verkligen tänka mig att många stirrar sig blinda på det.
Ja, men jag tror det.
Men har du, om du ska, för nu har du ändå gjort under några år, har du ändå gjort några turer, har du förfinat din, känner du att du har förfinat listan på något vis? Om du jämför, har du lärt dig någonting?
Jag vet inte om jag har förfinat den så mycket, men det går ju snabbare och snabbare och det går, det tar mindre, jag lägger mindre tid på att planera. För nu, ofta så gör jag ändå en packlista inför varje tur, stor som liten, bara för att se så jag får med mig någonting, för det är jobbigt om man står där så har man glömt någonting. Jag tycker det är skönt att bara kunna bocka av innan jag går ut så. Jag vet inte mycket den har säkert gjort. Men
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det har ju liksom skett gradvis, så jag har inte sett det själv.
Du har inte varit med om några jobbiga incidenter som har varit kanske farligt eller där du har känt dig rädd eller där någonting har liksom varit traumatiskt eller vad man kan säga?
Jo, men det har jag väl varit. Jag var i Alperna här om året och vandrade och
just det.
Fastnade i en snöstorm. Men då, den var, i sig var ju inte så farlig, för jag hade ju skydd. En av stugorna stod öppna, så jag var i en sån stuga. Sen ska jag gå vidare därifrån. Och då släpper snölaget som jag står på. Och jag ramlar ner och dras med ganska långt. Det var ju inte så att det var fara för, när man säger att ett snölaget släpper så låter det som att det är en lavin. Men det var inte riktigt så det var.
Nej.
Sen det var gammal snö som var jättehårt packad. Sen kom det ett tunnare lager, ny snö. Och det var det laget som släppte. Så det var inga stora snömängder.
Utan det var liksom ett flak. Så.
Ja.
Och då, du blev tilltufsad?
Ja, men rätt så. Min lilla hund, det blåste fortfarande så mycket. Banty var också med på naturen. Så hon ville inte gå. Det blåste så mycket. Och sen hon drogs även med vinden en del. Så, där. Så hon, jag fick stoppa henne innanför jackan. Så hon satt där innanför jackan. Ryggsäcken var jättetung. Jag hade stegjärn på fötterna. Det hade jag skaffat på plats. För det brukar man inte behöva ha på en vanlig vandring. Och en isyxa. Så när jag släpper så börjar jag göra kullerbytter nerför. Och ryggsäcken vägde 30 kilo. Och den börjar, ja, men klart att det slår lite grann med den. Och sen efter något varv så slungas bandet ut från min jacka. Och jag hade egentligen tur som stannade där. Stannade jag fortsatt att falla, så hade jag antingen ramlat ner för ett stup eller så hade jag slagit in några träd. Så jag fick lite blå öga och blåmärken lite överallt och stela leder.
Det gick det för Bounty?
Hon fick jag ta till veterinär sen, hon fick några små sår. Så det var det synd om, hon fick också blå öga. Eller hon fick inte... Okej, men hon är päls och det var inte blått, men ögat svällde igen så. Hon är en olyckskorp. Två gånger fick hon åka till veterinären på den turen. För en gång var hon biten av en orm också.
Oj!
Men då var jag också jätterädd, för jag har ju hört hört att de får inte gå någonting, självförgiftet kan sprida sig. Och sen så var jag ju ändå, hade jag kanske 1800 höjdmeter ner till närmsta väg eller någonting, och försöka springa ner då. Och det tar ju någon timme, hur, om man inte är någon elit.
Om man inte heter Emelie Forsberg.
Ja, men precis, och det är långt ifrån.
Mm.
Men det gick bra.
Mm.
Hon fick stanna på, hon fick motgift, och hon fick det tid ändå. Men sen så sa veterinären att hon var tvungen att vila i flera dagar. Hon fick inte röra på sig. Och jag tog in på ett pensionat, och till det pensionatet så kommer ett tyskt par. Där kvinnan hade gått in i väggen och hon ville hitta tillbaka till sig själv genom en vandring. Så hon ska vara ute en månad, någonting sådär. Och mannen, som nu blev pensionär, tänkte att han kan följa med. Efter några dagar kommer han på att han hatar att vandra. Så vad gör man då? Han åkte hem och hämtade bilen. Så kvinnan vandrade över bergen. Mannen mötte upp på alla platser där det var möjligt och körde runt bergen då. Så om hon vandrade 15 kilometer så kunde han få köra 80, 90, 100 kilometer. Så var
en lycklig man i sin bil.
Ja, men det, precis. Men då det var det så att jag vandrade med ursäkta, med frun. Och sen så åkte Bante bil med mannen. Så hade vi så några dagar till Bante blev bra igen.
Alla lyckliga.
Mm. Jag tror det. Han hade sällskap, hon hade sällskap. Jag hade sällskap.
Det här med vandring. Alltså vad är det för någonting för dig? Alltså vad gör det med dig när du är ute på turanda?
Jag känner mig lycklig. Genomlycklig. Helt enkelt.
Mm.
Jag mår bra av ute.
Är det klart att du hinner? Men tänker du någonting på vad det är som gör att du blir lycklig? Är det någonting som du känner att du blir av med, som ligger över dig när du inte är ute? Eller känner du att du, alltså inte att du flyr någonting, det låter fel, eller att du finner någon, jag vet inte riktigt.
Det är svårt att förklara den här känslan. Det är jättesvårt.
Och du har aldrig upplevt att det är skönt att komma fram? Eller liksom, du skulle du nästan alltid kunna, jag skulle kunna fortsätta?
Ja, så känns det oftast.
Mm.
Faktiskt.
För du har gjort vita bandet, hur många gånger? Två gånger?
Två gånger.
Och sen så har du gröna bandet, då har du gått då?
Ja, det har jag gjort en gång.
Ja, och då har du haft med dig en eller flera hundar?
Vita bandet har haft med mig en hund.
Ja.
Gröna bandet har med mig två hundar.
Vega och?
Banti.
Och Banti.
Och sen Santiago de Compostela gick jag.
Mm.
Och då hade jag med mig Vega och Yoda.
Mm. För det är en sån pilgrimsled, eller?
Ja.
Hur går den?
Man kan gå från alla möjliga olika håll, men slutmålet är Santiago de Compostela.
I
Spanien.
Spanien.
Mm. Ja. Så jag började på spanska gränsen.
Ja.
Och så gick jag, vad det nu heter, den vanligaste leden helt enkelt. Mm. 80 mil tror jag att det är.
80 mil. Och hur länge var du ute då?
Kan jag ta av en dryg månad kanske.
Mm. Så det är en tur. Och sen så den här, du har gått alp.
Ja, men samma år då som jag gick till Santiago de Compostela.
Mm.
Läser man om den, alltså det är mer falsk marknadsföring får man leta efter. Man tror att det är en underbar vandring över Pyrenéerna. Det var det jag trodde.
Mm.
I alla fall, det var det jag hade liksom hört. Det var väldigt hastigt. Jag bestämde mig en vecka innan.
Mm.
att jag skulle göra någonting. Och så kollade jag runt lite grann. Åh, den här verkar bra. Den har fått mycket, många pratat om den. Och så har jag mött människor som har pratat om den här. Men man går över ett av de lägsta passen i hela Pyrenéerna. Och sen så är man inte mer i Pyrenéerna. Men jag tyckte det här passet var väldigt vackert.
Mm.
Så på hösten åkte jag tillbaks ner. Och sen gick jag över hela Pyrenéerna. Från kust till kust. Alltså från Atlanten till Medelhavet. Och där jag vägade med mig. Och då gick jag HRP.
Mm.
Så det är ingen direkt led heller, utan den följer den högsta vandringsbara delen av Pyrenéerna helt enkelt.
Och då är det liksom vandringsled.
Ja, men ibland är det liksom markerad led så, eller stig. Mm. Ibland är det ingenting.
Nej.
Så. En rygg eller liknande. Mm. Och, ja, det är det. De grejerna man följer så.
Men går det oftast att navigera? Har du liksom oftast kartan i handen och kompass i handen?
Ja, jag har alltid, i stort sett alltid, karta hängandes runt halsen så. Och så i där finns även en kompass.
Mm.
Och sen brukar jag ha en GPS i ryggsäcken.
Mm.
Så, men jag försöker använda karta och kompass så mycket som möjligt. Jag tänker att det är dumt att förlita sig på elektronik.
Jaha,
speciellt om man har dålig elektronik-karma.
Bounty och Yoda då? Vilka det?
Yoda kom till mig, får man ändå säga, 2013. Då var jag nere i Spanien, El Choro, och klättrade. Och var där i många veckor. Väldigt många veckor jag där, jag klättrade i alla fall. Och i det här området finns det ganska mycket gatuhundar. Eller, det är inte jättemycket. I Spanien överlag så finns det inte så mycket gatuhundar kvar för att det stör turisterna.
Mm.
Så man har valt att skjuta bort de här hundarna, eller på olika sätt få bort dem för att inte turisterna ska klaga.
Ja, det vore ju fruktansvärt.
Ja, det går inte.
Nej.
Så därför, men det fanns ett gäng liksom gatuhundar på den här platsen. Och när jag kom ner med mina kompisar så var jag väldigt noga med att säga till alla mina vänner att mata inte hundarna vid tältet. Vi vill inte ha dem här. Jag vill inte ha massa sjukdomar med mig hem till Vega. Vega är ju då min bebis, allt för Vega så.
För det finns väl rabies och så i Spanien, antar jag.
Det gör det. Men det slutade med att jag var den enda som matade hundarna. Jag hade inte hjärta att göra annat. Jag kan inte se dem hungriga så. Och det här tror de lärde sig ganska snabbt. Men efter vart i nästan en vecka så vaknade jag en natt av att det är någonting som trycker mot mitt huvud. För jag låg i tältet och så i absiden låg ryggsäcken och allting. Och det är någonting som jag tänkte, nu är det en råtta här eller någonting som ska stjäla maten. Så det, och även om jag är rädd för råttor, tänkte jag måste ändå få bort den. Jag kan inte bli av med allting så ska bitas under. Så öppnar jag upp och så kollar jag ut. Och där ligger lilla Yoda med hennes 3,5 kilo tunga kropp och bara kollar upp på mig med sina stora, stora ögon. Och hon fryser. Och så springer hon rätt in i tältet, rätt ner i min sovsäck, och där stannar hon kvar. Men på den här tiden, hon var inte jättesnäll. Jag var livrädd, jag låg. I och för sig var jag väldigt liten, men minsta lilla jag rörde på mig, så morgon bara. Precis. Liten och så sjukt kaxig. Och sen började hon komma tillbaks natt efter natt och kom in i sovsäcken.
Hon hade ju tämjt dig då.
Ja, men
hon hade ju dresserat dig.
Verkligen. Men sen kväll så kom hon när det fortfarande var ljust. Så lyfte jag upp henne. Så säger jag att shit, det kryper över hela hunden. Det är svarta loppor precis hela pälsen.
Och du har sovit med henne hela?
En hel vecka då. Mm. Så då tog jag henne till, hon kan ju inte sova ute bara för den sakens skull. Och skulle jag bli smittad så borde jag känt någonting redan.
Ja.
Så jag tog henne till, av någon anledning var det att gå in på herrarnas omklädningsrum och bada henne där.
Ja, du kan ju inte gå in på damerna.
Du kan inte in i loppor till damerna, det går inte. Så det fick herrarna ta. Och sen dagen efter tog jag henne till veterinären för att avlusa henne.
Ja.
Och sen fortsatte hon fortsatte att komma. Och sen, men efter ett tag så gick hon inte iväg på morgonen. Hon började följa med. När vi gick till klippan så följde hon med till klippan. Och började sitta i min ryggsäck när jag klättrade också.
Så hon skulle i ryggsäcken?
Hon var som en svans och liksom följde med mig överallt. Och så kände jag att nej, men hon kan inte vara kvar. Hon vill, hon vill inte det. Så jag tog henne till veterinären igen. Skaffade alla papper som behövs. Så hon var inte ID-märkt. Hon hade... som fick rabies och hon fick mot alla typer av orm, jag vet inte orm på svenska, mask i magen, och hon fick liksom allt som man kan tänka som kan behöva. Sen fick hon följa med hem till Sverige.
Var det en svår process?
Nej, Spanien är ett EU-land.
Just det, just det.
Och så efter vi gick med EU så är det lätt att transportera djur över gränserna.
Så länge de har korrekt vaccination och så.
Precis, man skaffar bara ett pass till dem och sen, sen så är det lätt att flyga med dem allting. Men så kom jag hem till Sverige. Jag kom hem till pappa igen. Pappa hade en schäfer på den tiden och jag hade Vega. Det är stora hundar. Speciellt schäfern vägde kanske 50 kilo. Och pappa, han älskar att mata hundar. Speciellt från bordet så.
50 kilo?
Hon är jättestor.
Herregud.
Ett monster.
Ja, verkligen.
Hon är verkligen jättestor så. Ja. Men hon... Men pappa tänkte nog inte så mycket på vad han gav för mängden mat. Han kunde ge lika stora liksom bitar till Yoda som han gav till Dixie och Vega. Och hon var tjockare och tjockare och tjockare. Yoda
alltså?
Ja. Alltså du får inte ge henne mer mat. Hon spricker. Du får inte döda henne genom att mata ihjäl henne. Men sen så, det var hemma i 3 veckor så förstod vi varför hon var så tjock. Det kom 3 valpar. Så det var typ ta med en hund från Spanien för 3 på köpet. Så Bounty är alltså Yodas valp.
Aha, okej. Okay. Vad roligt.
Ja.
Hur gick introduktionen med Vega och Dixie? När de träffade Yoda första gången. Var det Yoda som tog kommando på en gång?
Nja, inte riktigt. Det gjorde hon senare, men då hon kände av läget ganska länge sådär. Men det var rätt häftigt att se hur hon tog efter hur de andra hundarna gjorde. Alltså så här små saker som att mina hundar har alltid suttit innan jag ger dem maten, så jag säger varsågod. Helt plötsligt började hon också sätta sig bredvid dem. Som kollade hon, jaha okej, nu ska vi sitta och sen, ja nu får vi gå. Och då tog hon maten sådär. Rumsren vart hon ju också är, i stort sett på en gång. Så det mesta gick bara...
Gatesmart hund.
Ja. Och sen så såg jag ju med mig Yoda och Vega. Det som var svårast var ju att få Yoda att gå i koppel. Omöjligt. Hon la sig bara. Nej, det gick inte. Men bästa sättet att få en hund att lära sig att gå i koppel, det är att gå med en i koppel. Det är ungefär som att åka skidor. Det bästa att lära sig att åka skidor. Det åker mycket skidor. Så hon fick... Så vi åkte ner till Spanien då. Och gick Santiago kom på ställe. Och hon la sig och la sig och la sig så fort hon inte ville gå. Strejkade på alla sätt. Men så såg jag att när jag knöt ihop henne med Vega, då följde hon med. Så efter det var de bästa kompisar. Så Vega går ju alltid lös. Så Vega gick där med sin klöverväska. Och sen hade hon Yoda i koppel så. Så tar man hos Vega, stanna höger vänster. Så gjorde hon ju allt det där och Yoda följde bara.
Brukar inte Yoda hoppa upp och få åka i Vegas släde också?
Jo, men det gör nu när man åker skidor. Så varje gång hon blir trött, då springer hon i kapp och så hoppar hon in och så lägger hon sig i pulkan. Hon är ju minst, man vet ju inte hur gammal hon är, men vad jag fick höra om, så har hon varit på gatan minst 7-8 år. Så nu har jag haft henne i 3 år nu. Så hon är minst 10-11 år gammal.
Och så är det alltså, vad är det för typ av hund? Det är någon blandad och sånt här,
eller? Ja, men hon ser väldigt mycket ut som en podengo portugis. Av minsta versionen av dem.
Jag vet inte hur den som ser ut.
Nej, men de är inte alls jättevanliga.
Ja, lägger upp bilder på. Så ni som lyssnar via Acast kan få kolla på bilder.
Ja, det är bra.
Men jag kan tänka mig också att när man, det är kanske lite grann som om man är ute och reser med barn, att om du är ute och reser med hund, så att det blir en bra isbrytare när du träffar folk, att du väcker upp verksamhet, eller?
Ja, men så är det ju. Jättemånga kommer fram och vill prata, så det är ju perfekt att komma in i ett samhälle så. Med sin hund, för du får alla typer av vänner. Och jag har haft väldigt mycket, ja, men jag ska inte säga om dem, men det många, många bra möten tack vare dem.
Ja. Är det några möten som sticker ut?
Ja, men ett av dem som kanske sticker ut mest, det var ju under tiden som jag gick samtidigt till Compostela, så möter jag en hemlös man. som, men han är från England, bor på gatan i London, sen hade gjort det sen 13 år tillbaka. Man hade blivit en så kallad gudsman. Så alla pengar som han tjänar på att sälja den här tidningen Big Issue.
Som är typ Situation Stockholm.
Ja, fast precis. De pengarna lägger han på olika pilgrimsvandringar. Mm-hmm. Och jag hade ingen aning om vad en pilgrimsvandring var när jag stack iväg ens. Men det fick jag ju lära mig ganska snabbt på plats. Så.
Vad är en pilgrimsvandring då? Ur hans perspektiv?
Ja, men han skulle visa för Gud att han var...
Dedikerad?
Ja, precis. Så han... började, han hade vandrat genom nästan hela Frankrike också. Och inte bara startade vid gränsen. Utan han gick genom hela Frankrike. Och sen hade han... Jag vet inte hur mycket man ska gå in på den här historien. Hur intressant folk tycker att han är. Men vi möttes... Alltså redan min första dag på vandringen mötte jag honom. Så kommer vi fram till ett ställe där de flesta bor då i Dalberge. Jag frågar vad han ska göra. Och han säger att han inte har råd att bo där. Och han ska nog bo ute någonstans bara.
Men hur har han med sig någon väska eller hur?
Jag hade en väska med sig, men han hade inget tält eller så. Och det var snöblandat regn, det var jättekallt. Så jag tänkte, men det här går ju inte. Och jag har ju ändå ett ganska stort tält och rymligt tält. Så han fick bo i mitt tält. Så i 3 veckor bodde han i mitt tält. Så.
Har ni någon kontakt efter det här eller vad?
Jo, men en del. Hans liv ändras ju ganska mycket efter den här vandringen.
Ja.
Han träffar en dansk kvinna som han blir tillsammans med. Han flyttade till Danmark.
Ja.
Och liksom flyttade in i hennes hem. Men det var steget väldigt stort. Alltså, från att ha bott på gatan så länge till att bo i lägenhet. Ja. Ja, men vi hörs ibland över nätet. Så. Han börjar på åkt på... på lyxresor till Asien han varit iväg på. Men nu har de gjort det så att han bor 6 dagar i veckan bor han på gatan och 1 dag i veckan bor han inne. Och så åker han iväg på de här resorna.
Bra trade-off. Hur lång tid går utan att du träffar någon människa då? Kanske du inte tänker på.
Nej, det är så olika också vart på de olika vandringarna.
Ja, det är klart.
Alltså går man till Santa Jacob och ställa där det går tusentals.
Ja, jag tänkte då var typ köer nästan.
Ja, men det är ju så. Då träffar man inte så många. Och sen längs svenska fjällkedjan så vissa sträckor är ju mer populära än andra. Och där möter man ju hur mycket folk som helst. Och sen kan det gå nästan en vecka innan man träffar.
Mm.
Men jag har ju aldrig försökt att undvika...
Nej.
Att träffa människor. Men jag vet 2012 när jag gick längs gränsen. Då gick det flera veckor innan jag såg. Någon människa uttaget så.
Kan folk få uppfattningen av det. Att du är en sån som. Vi har snackat lite om det. Men som du söker ensamheten. Att folk tror att nej, men hon vill vara för sig själv. Den där Lina.
Ja, men jag tror det. Det var lite roligt då. Alltså 2012 också. En av mina bästa kompisar. Emily. Skulle komma och möta upp. I Ritsen. Och jag har inte haft någon telefontäckning på flera dagar. Så det är svårt att synka det här. Men hon har åkt upp. Och så har de mött ett par. Som visade sig vara från Östersund. På den här på bussen upp. Och så har de pratat med dem. Och sagt vad hon skulle göra. Och så har de sagt det. Oj, ska du träffa henne? Men det måste vara världens enstöring. Här så har de med sig tidningsartikel. Om mig som de har läst i vår lokaltidning. Och visat henne att oj, vi tänkte att hon måste vara i området. Så om vi möter henne så ska vi visa henne tidningsartikeln. Men man blir så förvånade.
Ja.
För jag känner mig inte så enstörd.
Nej. Har du något perspektiv på hur du... Tycker du att du har förändrats någonting nu under liksom de här åren efter de här resorna och den här... Typ från åren från Åredalen och Lofoten och tills nu och så?
Men nu vet jag ju på ett annat sätt vad som är viktigt för mig och vad jag mår bra av. Och jag har blivit mycket lugnare.
Har du valt bort, vad gör att du väljer vissa turer då? Finns det vissa planer och idéer som du väljer bort? Vad är det för faktorer som det slår ut på liksom?
pengar ofta är en sån grej.
Mm.
Och sen ibland, fast ofta har jag bara känt mer för någonting annat.
Mm.
När 2012 när jag skidade ut visste inte om att det fanns så mycket olika vandringar eller turer man kunde göra. Sen har jag mött människor, du som har gjort det här, då har du hört om det här. Och så möter jag hela tiden. Så jag får...
En slags vandringscommunity eller?
Ja, men det blir lite så.
Mm.
Och sen när jag har läst om någon eller sett, jag försöker att läsa så lite som möjligt om de turerna jag ska göra, för att det blir, för mig blir det att om jag läser för mycket, kan det bli att man försöker kopiera någon annans tur. Och jag vill gå ut och göra min tur och få mina upplevelser. Inte följa en guidebok som säger, men gå fram till det trädet, där svänger du höger, för där kommer du se ett fantastiskt vattenfall. Och sen går du där och där, och sen äter du middagen här.
Förtar lite av upplevelsen.
Ja, men det gör det. Men sen tar jag till mig väldigt mycket av lokalbefolkningen, vad de säger.
Mm.
Så ibland så finns det ju liksom, går man efter längs en led, så kanske de säger, men följ inte den markerade leden här, ta stigen istället.
Mm.
Då gör jag det.
Mm.
Men jag försöker att inte läsa på för mycket i alla fall.
Och det här med ekonomin då? Du jobbar, hur finansierar du allting och hur balanserar du upp allting?
Inför första turen som jag gjorde, det var ju direkt efter Norge. Då hade jag jobbat i Norge. Alltså under tiden jag gick skolan så jobbade jag. Och sen stannade jag kvar och jobbade inom äldreomsorgen där. Och precis alla pengar som jag tjänade under det året, det la jag då på den första liksom Sverige rundturen. Och den höll jag på med i 9 månader. Och sen efter det så jag kommer hem, jobbar inom äldreomsorgen. Och sen...
Och det är ett jobb där du i stort sett kan jobba hur mycket du vill.
Det finns ju regler på hur många procent man får jobba.
Ja, okej då. Men, ja. Men du har inget problem att liksom fylla en månad med liksom, nu jobbar jag bara.
Nej, det har jag inte haft. Mm. Och sen från och med, alltså när jag kom hem i fjol då, eller förra året innan jul där, så bytte jag jobb. Så nu jobbar jag med ensamkommande flyktingbarn istället. Boende.
Ja. Roligt.
Helt underbart.
Ja.
Helt fantastiskt.
Ja. Så då kan du då balanserar du upp det helt enkelt med
delen
av de här. Ja.
Så det är mycket som det handlar om prioriteringar, som jag hinner aldrig tjäna så mycket pengar.
Nej. Men så, då blir det en definitionsfråga, vad är mycket pengar liksom, och vad behöver du det till? För jag antar att utrustning och så har du ju redan.
Det har jag redan, och jag har ju fått bra liksom spons på ja, men på liksom utrustning och så.
Lättare, coolare, snabbare.
Ja.
Nej, men det är väl alltid
bra. Det underlättar jättemycket.
Exakt. Mm.
För det är även hur bra grejer man än har, så allting slits ju.
Precis.
När man är ute mycket. Många säger att men har man ett sånt här tält så har man det ett helt liv.
Mm. Men hur många tältnätter? Det är liksom, kanske det är lite det handlar om.
Precis, ja. Och nu är jag uppe över 1000 tältnätter sedan 2012, tror jag. 11-12.
Mm. Bra jobbat. Nu är du då även nominerad till årets äventyrare.
Ja, väldigt.
Hur känns det då?
Det känns roligt, och det känns som att det är ett litet slag för det lugna friluftslivet som vem som helst kan göra. Jag tycker det är många som håller på med... Alltså jag ser inte mig själv som en äventyrare. Jag tänker det är de här coola människorna som gör det. Jag är ganska ocool. Så det... Men jag hoppas att om de ser det här kan jag bli inspirerad och tänka att kan hon som är en helt vanlig så kan jag. Det är inte så svårt att vara ute. För jag tänker att alla människor kan göra det här. Det som jag gör, för man får göra det på steget eget sätt bara. Man behöver inte gå 10 mil per dag. Och man behöver inte springa. Man kan gå... Man kan göra väldigt lugnt.
Mm.
Bara.
Mm. Upplever du dig som... För det låter ju ändå som att du börjar uppleva dig... Se på dig själv lite som någon slags outdoor-profil.
Jag vet inte om jag har gjort... Men jag gör riktigt. Jag vet bara att jag vill bara vara ute.
Ja, men tänker du liksom att nu att du vill... Du känner att du vill förvalta det här, den möjligheten du har fått på något vis. att du vill vara någon, agera någon slags förebild då?
Men att, men det är väldigt fint att, få, att kunna vara.
Mm.
Och det, jag blir, alltså jag, idag blir jag också kontaktad, precis som jag varit 2012, men nu blir jag kontaktad av andra människor, annan typ av människor, speciellt kvinnor, unga kvinnor.
Mm.
Som ställer mycket frågor och liksom,
hur gör
och
du för att gå så rakt? Jag följer dig. Du verkar gå jätterakt genom.
Nej, och så är det många som har kommit fram och sagt att, ja, men efter att börja följa dig på din blogg så har jag, så har jag gjort den här turen och sådär.
Det var lite det jag skulle komma in på. Var det, för nu har vi pratat om väldigt negativ kontakt, höll jag på att säga. Du måste ju få mycket folk som följer dig på ett väldigt positivt sätt. Vad är det för typ av, vad får du höra för någonting?
Ja, det är alla typer av grejer, men någonting som jag ofta säger, det är att någon vill dela sina turupplevelser.
Mm.
Så det är väldigt roligt
att
höra. Och sen mycket frågor såklart om olika.
Men det är väldigt fint att kunna känna att man inspirerar någon.
Det är det verkligen.
Mm. Berätta om Pacific Crest Trail.
Ja, 28 april så kommer jag åka dit.
Nu är det bokat.
Biljetten är bokad. Vandringstillståndet är beställt. Och sen... så jag vet egentligen inte supermycket om... turen.
Men det är lite din taktik. Du vill inte veta för mycket.
Nej, men vissa saker så vill jag såklart veta för alltså säkerhets...
Just det.
Mässigt, alltså vad är det för typ av miljö? Vad behöver jag för typ av utrustning? Så man inte står där och har haft det i huvudet. Ja, men det, jag såg ju på filmen. Det är bara öken.
Ja.
Så kommer man dit så är det snö. Så har man varit med så korta kort och så är det egentligen minusgrader. Så lite sådana grejer har jag ändå kollat upp. Och det är väldigt blandad miljö.
För det är den här...
Wild,
just det, när du refererar till filmen så.
Precis.
Jag reagerade över en sak i den filmen, att jag fattar inte varför de hade, jag vill minnas att det var en väldigt konstig datoranimerad räv.
Ja, precis. Som var med överallt. Den kom upp.
Jag var det med flera gånger till och med.
Ja, den dök upp lite här och där, för hon fick se efter att hennes mamma så var det dog
kanske. Jag tyckte att det var så, varför de valde att liksom, för den såg så jätteanimerad ut. Tyckte jag såg lite lustigt ut. Men annars var en fin film.
Jag tror att de fokuserar väldigt mycket på dåliga människomöten.
Ja,
för det fanns ingen av de här bra människorna. I boken så har man ändå mött ganska många fina människor, men de fanns inte med
filmen. Det blir inte riktigt lika bra film då.
Nej, det är sant. Men jag tycker det kan vara verkligen avskräckande. Jag tycker att på kvinnans utsatthet, även på fjället och berget.
Det är en liten... parallell. Finns även en film som heter Tracks.
Ja, precis.
Har du sett den?
Ja.
Och det är också en sann historia baserad då på en bok som visserligen, det är väl inte hon som har skrivit, eller hon har väl skrivit en bok om det också. Men det var ju någon reportageserie som gick, var det 60-talet, 70-talet någonting. En ganska ung tjej som gick igenom en lång avstånd i Australien tillsammans med 2-3 kameler och en hund och så. Och var du på den, för de körde en visning i Stockholm, en förhandsvisning, där även hon var med.
Nej!
Jo, hon var med. Hon var, så efter filmen så blev det en liten sån här Q&A. Och då de pratade lite, hon blev lite intervjuad och folk ställde frågor och så. Och då kom jag ihåg en väldigt intressant sak som hon sa om filmatiseringen. Att då måste jag tänka efter att jag minns allting korrekt, för att det fanns lite likheter där mellan den här Tracks och Wild. På så vis att det är ändå en ung tjej som gör någonting ensam. Och bakom det så ligger någonting traumatiskt. Och jag tror att i Tracks var det också hennes mamma som hade tagit livet av sig. Eller hennes pappa som tog livet av sig. Någonting sånt. Och det hon sa, där hon, det enda liksom hon reagerade lite över i filmatiseringen var att... i filmen hade det gjorts till en väldigt stor grej. Och hon sa det att i sådana här filmatiseringar och sådana här projekt så finns det en tendens att så fort det är en, om det är en tjej som gör någonting, så måste det finnas någonting traumatiskt bakom. Då måste det finnas för annars, det kan ju inte vara vettigt att en tjej ska vilja göra någonting sådär, utan då måste man skrapa på ytan. Varför? Vad är det som tvingar ut den här? Det måste vara en plågad själ, det måste, hon måste fly från någonting. Och det reagerade hon över filmatiseringen. Det tyckte hon var, det kunde hon inte hålla med om, det kunde hon inte sympatisera med. Och det är ju väldigt intressant. Nu har jag redan tappat tråden vad vi kom in i, men just det, alltså i Wild att de bara tog med de dåliga mötena. Nog om det. Men Pacific Crest Trail, hur länge kommer du vara ute?
Jag har ett visum på 6 månader.
Kommer det räcka?
Det vet jag inte.
Men kommer det vara så, kommer det gå igenom allt från öken till snö? Och
eventuellt snö, det vet man ju inte. Det beror på länge.
Just det.
Snön ligger kvar.
Får du med någon av hundarna?
Banti ska främja. Mm. Vega ska eventuellt få valpar i
Jaha.
År. Om allting går.
Jaha, vad roligt.
Mm. Hon blir 7 i höst, så det är sin sista chans om man ska kunna få några.
Okej. Kul. Finns det något mer att säga om Pacific Crest Trail? Alltså hur kommer du paketera det? Eller liksom, du fortsätter, du kör din, du kommer blogga, du kommer fota och man kan följa dig.
Precis. Så kommer, och sen, jag kommer inte, jag vet, många tänker nog skicka ut mat, depåer i förväg, men det kommer inte jag göra längs den här leden. Nej. Det finns, man passerar även mataffärer.
Ja. Jag kommer ihåg i filmen så var det en väldigt stor grej över vattnet, att hon skulle bära så mycket och att hon hade så svårt att fatta hur man skulle göra det också.
Men jag ser också, men det här med filmen och boken och ting, jag hade ju läst boken innan. Och så läste man det här monstret, eller vad ryggsäcken nu kallas. Och i min värld så var den
liten.
Nej, men jag tyckte den var bra. Alltså, den var så himla stor. Så när jag såg filmen så bara, är inte det här en ganska normal stor ryggsäcken?
Ja, precis.
Nej, men vissa sträckor får man bära vatten för någon dag sådär, men det...
Jaja, det är inte mer än så.
Nej.
Hur ska du kunna gå vidare efter det här livet? Kommer du kunna stadga dig, höll
jag
på sig?
Ja, jag tror du menar att jag har levt så dåligt, jag kommer aldrig kunna komma till himlen.
Nej, men kommer du kunna, vill du fortfarande bli läkare? Hur lång tid framåt planerar det?
Inte alls långt. Alltså jag hoppas på att så länge har man möjlighet att göra det man mår bäst av, då känns det inte bara dumt att göra någonting annat. Så jag tänker, så länge jag trivs bra med att vara ute och älskar att vara ute på tur, så ska jag fortsätta med det. Men kommer jag till ett läge där att nu är det bra, nu vill jag inte det mer, nu vill jag någonting annat, då kommer jag nog inte bara att nu måste jag vara ute bara för att, då kanske jag gör någonting annat, kanske börjar studera någonting eller så jobba med någonting eller vad som helst där. Så jag tar det lite som det kommer.
Men har du fler turer i huvudet?
Hur många som helst.
Ja.
Både i Sverige och i världen. Världen är ju enorm. Som i fjol, som paddlade. Det är första gången jag paddlade förra året. Och efter det så har jag ju fått, man kan ju paddla där och där också.
Jag hade inte så mycket mer än så.
Ja, bra.
Tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick prata med dig.
Hälsa hundarna.
Det ska jag göra.
Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags och produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.